En podcast från Sportbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Hej och välkomna tillbaka till Sillypodden. Lutfisken är konsumerad och champagnen urdrucken. Här sitter jag, Patrik Syk, tillsammans med Nackas Stefan Jovetic och Småland Stenars Dennis Weiss, a.k.a. Patrik Sjögren och Fredrik Jönsson. Känns det bra? Känns det
rimligt? Jovetic är sjukt nöjd, men vad händer med Weiss?
Nej, jag vet, jag tycker att
Småland Stenars Dennis Weiss.
Jag har inte riktigt sett de kvaliteterna på fotbollen.
Men nu pratar jag, har ju ingenting med fotboll, det är rent utseendemässigt.
Ja, jo, det förstod jag nästan, framförallt på Wise förstod jag ju det.
Ja, tack så mycket, tack så mycket.
Men likheten mellan Jovetic och Patrik Sjögren är ju galen.
Alltså om de ska likna varandra mer så måste Jovetic byta ofta under en fotbollsmatch. Typ efter en kvart, 20 minuter och sen ut och vila. Och lite ont i vaderna och sen in igen, annars så går det inte.
Här behöver inte jag ta, känner jag.
Nej, du behöver inte ta någonting, det är bara hugga tillbaks. Välkomna tillbaka till Silly-studion efter några veckors uppehåll. Välkomna tillbaka också till våra lyssnare. Vi har en hel del att prata om idag. Det händer ju saker hela tiden. Vi kommer förstås inte kunna ta upp allting som har hänt under de här två veckorna som vi har varit frånvarande. Men vi kan väl ta upp något av det smaskigaste som hänt de senaste dagarna i alla fall. Ska vi börja med Erkan Sengin?
Eftersom vi har haft då,
ja, men eftersom vi haft då, med Dennis Weiss här, som ändå har varit den svenska journalist med örat närmast Erkans, ska vi säga, plånbok.
Ja, precis. Men det började väl så, han ringde mig först, nu har han pratat med halva Turkiet tror jag, så att nu är det väl ganska kört att vara först med informationen, men det var väl att han inte fick sin lön från början och ville bryta avtalet, men i sista sekund så pungade ju SKC:s bor ut pengarna. Vilket gjorde att de ägde alla rättigheter till honom och kunde bestämma om han skulle gå till Fenerbahçe eller Trabzonspor. Han vill ju till Fenerbahçe, men Trabzonspor ville lägga mest pengar och de vill ju tjäna så mycket som möjligt givetvis. Vilket gjorde att det blev ett riktigt tråkigt dödläge för vår kära Sengin. Och sen läser man ju lite i Turkiet med hjälp av Google Translate givetvis. Och där snappar man ju upp ett annat.
Din turkiska?
Ja, den är sådär faktiskt. Måste jag erkänna. Nu kanske ni blir förvånade och tror att vi journalister kan prata alla språk med tanke på hur mycket nyheter vi tar från alla världens hörn. Och nu verkar det lite suspekt runt vem det är han jobbar med också, som jag har fattat det. Det har varit lite snack om... Hemma fattar vi det som att det är Patrik Mörk, att han är den enda agenten. Men sen så ser man någon Hakan Sirin på bilder och sådär. Och man vet inte riktigt vem det är som styr och var han hamnar. Och nu fattar jag det som att han har gått ut i Turkiet och sagt att får han inte spela i Fenerbahçe så skitar han också i Galatasaray. Han tänker inte gå till Trabzonspor. Jag vet inte hur Galatasaray kom in i bilden. Utan då flyttar han hem till Sverige, säljer sin lägenhet eller sitt hus och drar. Och det kanske alla som håller på Bayern blir jätteglada för att tänka att då kommer han spela på Söderstadion. Men sen om det är ett tomt hot eller om det är... kommer bli verklighet, vet jag inte. Men
det hade varit magiskt om han drog och gjorde en säsong med Bayern.
Ja, men han är ju allergisk mot konstgräs, sa han ju.
Ja, jag vet, det är det som är...
Jag tror inte att han är så jättesugen på det heller. Nej. Och han är nog allergisk mot, eller hans plånbok är nog allergisk mot att spela i Bayern också, en känsla.
Jag tror inte de vill punga ut de pengarna. Jag tror att
om det, eftersom det nu är pengar det här grundar sig i, så känns det som Sverige är fel ställe att åka till.
Man kan ju tänka sig, om de var skyldiga honom 6 miljoner för de senaste månaderna, så kan man tänka sig att hans lön ligger vid runt kanske 15 om året, ja, någonstans där. Bayern ger ju inte riktigt 15 miljoner för en säsong. Så att, men det är, ja, som sagt, det är rörigt. Jag vet inte, jag försöker få tag på Mörk. Han säger att han är den enda agenten, men så ser man bilder tillsammans med någon annan. Jag vet inte.
Men ofta har de ju någon att jobba med landet också. Det är så smutsigt. Det är ju, klubbarna har ju typ ingen scoutingverksamhet. De känns ju inte ens som de förhandlar eller gör någonting. Nej. Det känns ju bara som agenter åker runt och plockar och väljer sina spelare och lägger dem i sina klubbar. Så, att säga. Så det kan ju vara så att de har anlitat någon som hjälper till med det där, får lite fart på det.
Jo, men lite så är det ju. Sen kan man ju tänka att Fredrik Risp är inblandad med Patrik Mörk, för att de har jobbat ihop tidigare. Han har ju spelat Trabzonspor och det är väl några klubbar till där. Så att man kan tänka sig att han kanske var kontakten, han kunde vid språket och så vidare. Men sen om han är det eller inte, det har jag ingen aning om. Så det är väldigt, väldigt rörigt. Sen säger de ju också att i Turkiet att det är ganska många olicensierade personer som vill komma in och ta lite av kakan. Så därför kan det väl egentligen vara vem som helst som försöker liksom få sängen att göra, ja, lite olika saker. Hur som helst är han ju väldigt... Han är väldigt skön när man pratar med honom. Han,
ja, låter, det kan man säga.
Han låter ju lugnt trots att det är hur rörigt som helst. Så låter han liksom...
Jag tror inte soft. Det berör Erkan när man säger så.
Skön snubbe liksom.
Han har en viss manjana-attityd.
Det kan man säga. Hög lägsta nivå på det fältet.
Ja, absolut. Vart skulle ni vilja se honom då? Är han liksom mogen för spel i någon av de stora ligorna, skulle ni säga?
Nej, alltså om man ser han i landslaget tycker jag att, alltså han har ju en fantastisk teknik, men han har ju det här Martin Mutumba-problemet att han måste dribbla alla spelare 4 gånger för att han inte har steget egentligen. Alltså han drar en kille, ja, sen om man då ska ha 10 meter kvar till mål så hinner den där killen kapp honom igen liksom. Så att han har ju inte snabbheten för de större ligorna, och skulle han börja trixa för mycket i Premier League så har han inga ben kvar heller. Så att, och han är lite, väger lite för lätt också tycker jag, fortfarande.
Ja, jag vet inte, alltså Premier League funkar ju inte. Det skulle kunna vara en, kanske Spanien eller Italien, men då behöver han absolut rätt uppbackning i resten av laget för att han ska kunna få ut det han kan. Men hade jag fått välja så är det givetvis sagt Hammarby. Det hade varit fantastiskt att se han på Söderstadion redan den här säsongen, men det är ju någonting som vi inte kommer få göra. Men det hade ju varit...
Hur du kallar det Söderstadion alltså?
Nya, ja, just det, Tele2
Arena. Ja. Ja, vi får väl se vad som händer. Det är väl inte, det sista ordet är som sagt inte sagt.
Jag börjar känna mig som Marcus Leif, men jag använder sådana gamla grejer som pratar med att det var bättre förr.
Men du är ju Dennis Wise också, så
ja, jo,
du har åldern inne.
Ja, så är det.
Exakt. Vi går vidare med, alltså jag måste nämna den här bara för att den är så jävla sjuk. Och det är förstås då Daily eller Sunday Express, vad man väljer, vilken dag det nu var. De drog stenhårt på att Chelsea tänker langa upp ett bud på Lionel Messi. Känns redan nu som det är precis det som kommer hända. Framförallt i Barcelona som inte får värva då liksom. Att,
ja, här är ju klart att släppa Messi. Vad fan?
200 miljoner pund. Ska man vara beredd att betala för det. Plus att man ska lägga 77 miljoner pund för Paul Pogba. Vilket gör att man hamnar då på nästan 3 miljarder svenska kronor för de här två spelarna. Det är det Daily Express väljer att köra på en sån här måndag i januari när det faktiskt finns riktiga rykten och intressanta historier att berätta om.
Men de säljer ju uppenbarligen de där, annars skulle de inte göra det. Men de hittar ju bara på, det är underbart. Man undrar ju också hur många minuter det skulle ta innan Uefa ringer och liksom så här: hej, vi ringer från Uefas huvudkontor i Genève. Kan ni skicka era räkenskaper nu bara? Vi tänkte ta en koll på hur det ligger till där mot Financial Fair Play.
Vi ska inte grotta ner oss i det här därför att det är ju för dumt för att egentligen ges för mycket tid. Men det var kul att nämna i alla fall eftersom de drog på det så hårt.
Fast El Mundo Deportivo hade gjort veckans bästa tycker jag. När de först ena dagen drar stenhårt på att PSG satsar allt på att få Messi i framtiden. Det är liksom deras stora mål, det är strategin. Och sen nästa dag så avslöjar de själva att Messi absolut kommer stanna i Barcelona. Så vad fan.
Men då måste jag också kasta in den fina publikationen The Suns etta idag. När de har en mega exklusiv, alltså en mega exklusiv. Det är själva balken, vignetten som vi kallar det. På att Hugo Lloris går till PSG eller Real för 25 miljoner pund. Under då vignett mega exclusive. Frågan är om den är så exklusiv så att inte ens klubbarna eller spelaren är medvetna om att det här är en verklighet som är på väg.
Det är mega exclusive.
Hur tror ni skulle se ut i, alltså, hur tror ni Aftonbladet skulle ses utifrån om vi började dra de här liksom...
Aftonbladets etta imorgon.
Ja, men alltså Lasse Wiebe antingen till Gladbach eller liksom Mainz för 35 miljoner ena dagen och sen så kör vi något om någon annan spelare nästa dag, så håller vi på så liksom.
Vi har ju sitta på det.
Helt grundlöst.
Ja, Tottenham känner sig skit nu med Pochettino och nu vill de ha Åge Hareide betala 30 miljoner kronor och så håller man på. Så sen dagen efter så bara avslöjar vi att Hareide inte vill gå.
Sen avslöjar vi, Hareide stannar!
Mega exclusive.
Ja, Daily Star är nog, det är nog min favorit tror jag. Följer man dem liksom i flödet också så är det antingen icke helt okej bilder som visas av damer och sen är det helt galna rykten liksom.
Ja, porrtidningen Daily Star som vi kallar den. Vi gjorde nog för någon gång i den här poddens begynnelse så betygsatte vi en massa olika tidningar runt om i Europa. Jag tror Bild var väl den som fick högst betyg den gången. Mm. Tillsammans med några av de här lokaltidningarna då, som har bra källor i sina lag så att säga. Men då var väl Daily Star, Daily Express nämnde vi inte ens då. De har inte en spelare på den här marknaden
de
förra säsongen.
De har insett nu hur man säljer tidningar i England.
De har ju verkligen profilerat sig. Ja. Det senaste året får man säga. Fullständigt vansinnigt. Metro är där nere också. Ett plus ger vi de här tidningarna som absolut men sämst, minst trovärdighet.
Men det konstigaste med de här, det är ju när de hittar på ett tråkigt rykte då. Mm. När de så här hittar på någon mittback som ska ha något. Vad fan, ta Messi varje gång då. Vad fan, det måste ju funka bättre.
Ja, precis.
Kör vi in.
Varann förlänger.
Ja. Igår var det väl Daily Star med att Real skulle köpa Sterling för 360-370 mil. Planerat bud kommer snart.
Ja, precis.
Och han ryktas också förlänga med Liverpool.
Mm. Och så är Royce överens med Real också.
Ja, så att de ska köpa typ 10 spelare i januari.
Skulle inte Royce till Chelsea också?
Jo, det har han också varit. Och de har ju självklart stenkoll på Royce borta i England.
Men man måste ändå, man tycker ändå om dem på något sätt för att de håller ju alltid igång pulsen.
Ja, de jag släpper aldrig det här. Ner, det är hela skärmen. Alltså,
aldrig ner med garden utan de kör ju hela tiden.
Ja, men det känns som man måste välja där va. Antingen så får du... För annars så blir det sånt här irländska Times eller vad det var. Som hade ett superrykt, en hel baksida förra sommaren. Och det var ju då Messi till Manchester United.
Ja, just det.
Så var helt grundlös, alltså förstås. Och ingen annan hade det heller, utan de hade det som egen exklusiv. De gjorde det en gång. Antingen får man göra det jämnt, eller så får man skita i det. För att det blir lite förvirrande när en tidning som normalt sett inte drar såna här jätteväxlar helt plötsligt täcker en hel sida i sin papperstidning med att Messi ska till Manchester United.
Vi kanske ska börja med något typ.
Sätter du ditt namn på det då, Fredrik?
Ja, absolut.
Vi sätter Sjögräs namn på det.
Vi väcker så mycket åsikter och reaktioner ändå, så att det är bara att köra. Få lite till.
Jag tror det. Hörrni, ska vi lämna det här och försöka hitta några namn och några rykten som känns lite mer trovärdiga? Några som till exempel redan har hänt, som Fernando Torres.
Ja, den känns jävligt trovärdig faktiskt.
Ja, han är ju presenterad, så det känns som att
Nej, men genial, kan du säga någonting om Fernando Torres 2015?
Men alltså, jag tycker man kan skita fullständigt i vad Fernando Torres eventuellt kommer göra på plan. För han är redan liksom den bästa värvning Atletico någonsin kunde göra i januari. Alltså, tveklöst. För dels så betalar ju Milan fortfarande hela hans lön. Liksom. De betalar ju dubbelt så mycket som alltså Atletico gör för Cerci då. Mm. Och det betyder ju att de får ju Torres i sitt lag för Cercis lön, vilket de aldrig hade kunnat få annars.
Nej.
Och båda hade ju varit en inhoppare. De har ju fortfarande Mandzukic, han kommer ju spela. Det är en reserv, det spelar ju egentligen ingen roll vem av dem de har på bänken, för Cerci imponerar ju inte heller där. Och de liksom får superjävla omskrivningar, och de får 45 000 pers till presentationen av en lånspelare de inte ens betalar lönen för. Alltså Nej. Det är helt jävla sensationellt.
Och kommer sälja så in i helvete med tröjor. Och... Ja.
Han har ingen press på sig längre. Alltså han har ju inte det. Sen det är den klubben han inte har någon press. Det spelar ingen roll, som du säger, hur det går egentligen. Utan det är en win-win för alla. Och han kan vara avslappnad, bara njuta av livet. Han gillar ju Madrid och tröjor och supporten. Även om det inte går bra så kommer supporten ändå älska honom. Så han kommer ändå inte känna den pressen heller.
Man får ju någonstans känslan av att hans största problem de här senaste åren har ju varit hans eget huvud. Att det hela tiden har varit för mycket press på honom. Att han har haft liksom en prestationsångest som gjort att han inte har levererat. För stundtals i perioder har han ju varit briljant. När han kom till Milan, de första matcherna var han hur bra som helst. Hur bra som helst, det vill ta i. Men
man blir förvånad.
Man blir förvånad över hur nyttig han faktiskt var och hur mycket han lyckades med.
Men det snurrar ju där.
Han kan ju spela fotboll, det vet vi ju liksom.
Ja, men det snurrar ju där klippen när han missar öppet mål i Chelsea, drag i målvakten, ska bara lägga in den. Och det är ju bara huvudet. Alltså, han kan ju slå in en bredsida ett öppet mål, det vet vi ju. Så det är klart det är så. Men sen tycker jag också att han har förlorat sitt steg lite, det han hade som gjorde att han var så sensationellt jävla bra. Mm. Den snabbheten försvann ju med någon lårskada där.
Ja. Men det passar ju också lite i Atletico, för i och med att han inte gör så mycket mål längre så har han ju börjat jobba med andra saker i sin fotboll. Och nu kommer han till ett lag som jobbar som grisar hela tiden och varenda minut. Och då borde han ju kunna passa in ganska bra där ändå på just det och göra jobbet. Och så länge han inte gör bort sig. Jag tror inte att han kan få liksom fansen emot sig oavsett hur det går där. Liksom. Utan de älskar ju honom ändå.
Jag går till helvete så avslutas lånet. Liksom.
Ja, det finns liksom ingen en lose för honom.
Men vem skulle de annars värva liksom som får 45 000 till arenan också? Då måste de ju värva typ Cristiano Ronaldo liksom. Det är ju på den nivån. Mm. Och då får du betala en massa miljarder om du ens kan locka en spelare med den digniteten till Atletico. Och nu får de liksom en lånspelare om inte ens betalar lönen för. Nej, det är helt sjukt egentligen. Mm.
5 plus till den värvningen.
Ja, herregud.
För alla inblandade, utom Milan kanske, som man inte riktigt ser vad Milan de vinner på det.
Nej, de förlorar ganska, alltså okej, de får in Cersei och de ökar inte sin kostnad liksom. Det kostar inte mer för dem, de hade ändå behövt betala Torres lön. Så på så sätt är det inte jättedumt, men deras stora misstag var ju när de köpte Torres från början. Ja. Det var ju där de gjorde bort.
Frågan är inte om de kan få ut mer produktivt av Cersei.
Jo, på så sätt tror jag också
så
att det här
så sätt så tror jag inte det är jättedåligt av dem. Sen är det Milans värvningar de senaste säsongerna är ju, ja.
Sen vet man ju inte heller, för skulle Torres då spotta in en, säg en 10-12 mål den här våren, ja, men helt plötsligt så har han ett värde på marknaden igen. Det är ju en spelare med en sån, vad ska man säga, prisskåp där hemma som gör att han kostar mycket pengar, och är han het så finns det köpare liksom.
Gör han det så gör han ju det för att han är i Atletico. Det är alltså jag tror inte han kommer flytta på sig.
Och gör han det har de nog en fastställd summa som de får loss honom för redan.
Ja,
den lär vara färdigförhandlad.
Det är ju klart, det är inte så att han skulle få för sig att flytta tillbaka till England och testa Premier League eller gå liksom tillbaka till Milan eller flytta till Juventus och testa lyckan där, utan lyckas han i Atletico så lär han ju stanna där. Mm. Och de lär ju ha råd att betala den summan, den kan ju inte vara skyhög. Det.
Nej, och den är ju värd i så fall, herregud. Bara ja, absolut. För liksom värdet av att ha honom i klubben.
Och de har ju så mycket spelare som de skulle kunna sälja. Som folk tittar på, så att man borde kunna finansiera det på något sätt ändå.
Så är det. En liten bit därifrån, i en annan del av Madrid som vi säger, så hittar vi en Sami Khedira.
Khedira. Propagerat för att vi ska säga.
Jag propagerat.
Ja, fan, det bestämde du somras.
Jaha, okej. Okay. Möjligtvis Nemrud.
Ja, men du bankar in det, minns
jag. Ja, det har jag glömt. Men visst, vi kan köra Khedira.
Ja, sådär.
Vart ska han ta vägen?
Han ska bort i alla fall, det kan man väl konstatera.
För att han, ja, så är det ju.
Han är ju duktig frysbox ändå, får man säga. Och har utgående kontrakt, så att han... Men det här att han skulle vara klar för Arsenal för 11 miljoner pund som dök upp på någon konstig Court of Side-site eller något, det känns ju helt...
Daily Express.
Obskyrt, ja exakt. Nej, men han kommer sitta i sitt bästa förhandlingsläge till sommaren. Så är det ju, när han är helt gratis. Så att känslan är väl att han, om han inte får ett superbud nu, kommer vänta med att bestämma sig.
Jag gillar han så otroligt mycket för många år sedan. Jag tyckte han var helt fantastisk liksom. Och sen så gör han det här valet som... Många fotbollsspelare tyvärr gör. Jag har gått fel klubb och sen så efter det så känner man att man rycker lite på axlarna för honom liksom. Det finns så många spelare som har gjort det där. Det känns som att han kan gå var som helst. Bara få spela lite och försöka bli den spelaren som jag skulle nog rösta på. Jag vet inte om Arsenal och som det ryktas som är rätt klubb för honom.
Ja, fast jag tror att det är ganska logiskt val om man tänker Tysklands kolonin de byggt. Han ska ju vara rätt bra polare med Özil. Så att jag tror att de har nog alla möjligheter att locka honom, tror jag. Mm. Om de då betalar. För att han sitter redan på saftig lön Real. Och ska han liksom, är han kontraktslös så ska han ha en rejäl jävla sign-on. Och ska Wenger sätta den, det är väl där det kan bli lite problematiskt, det är känslan. Mm. Så att om de får konkurrens Arsenal, så då får nog Wenger krydda det där budet lite ändå. Men...
Vilka skulle de kunna få konkurrens av?
Ja, men det är om Bayern München helt plötsligt skulle se en jävla värdig och ta in en 475 mittfältare liksom. Men de är ju svaga för tyska landslagsmän.
Man kan ju inte ha för många mittfältare, det vet ni.
Och Pep gillar ju... landslagsmän heller.
Exakt. Och Pep gillar ju mittfältare som man eventuellt kan göra till mittbackar också då. Eventuellt. Mm.
Det kan ju vara att Real någonstans är lite snälla och släpper han till en annan tysk klubb som kanske inte är just Bayern München. Det finns ju sådana fall där man är lite schysst och lånar ut eller släpper lite billigare eller och så vidare, byter av.
Men jag tror att skulle han lockas av det. Det finns ju inga tyska klubbar som, alltså han går inte till Wolfsburg liksom. Och Borussia Dortmund går man inte till i dagens läge.
Nej, det är det som är svårt.
Så jag tror han kommer ju, jag tror att om inte Bayern är sugna så kommer han nog hamna i England. Och då är ändå Arsenal ett rätt lämpligt alternativ. Men det sitter ju ett United där också som kanske inte hittar så många spelare som går att få loss. Och de behöver ju definitivt förstärka, så att man får väl se. Liverpool är lite panik.
Ja, absolut. Liverpool, ja. Jag vet
aldrig. Nej, men blir han gratis och går liksom, då kommer ju alla hugga, för att så bra är han ju ändå.
Jag tror att...
PSG kanske köpa om man vet aldrig.
Ja, herregud, absolut.
Kan kasta ut pengarna som helst.
Absolut. Där finns det ju spelare på den positionen som verkar vara på väg därifrån också.
Det finns spelare på alla positioner i PSG som verkar vara på väg därifrån.
Ja, Thiago Motta.
Ja, fantastisk spelare. Så jäkla underskattad vill jag hävda. Den vänsterfoten är ju briljant. Mm. Men Thiago Motta är inte PSGs största problem just nu.
Nej, ska vi komma in på PSGs största problem?
Lika bra.
Ska vi ta den?
Det finns en liten duo där, va?
Ja, det gör ju det. De huserade tillsammans i Napoli för ett par säsonger sedan. Bildade en fantastisk trio med Marek Hamsik. Mm. Det är alltså Cavani och Lavezzi. Mm. Som väl...
åkt på sällskapsresa.
Ja, och kanske inte har sina bästa år i PSG direkt framför sig.
Nej, de har ju underpresterat något ordentligt.
Eller bakom sig heller för den delen.
Nej, exakt. Nej, men det känns ju som de hålls tillbaka lite av Zlatan. Och det känns som de har tröttnat lite på den situationen nu.
He casts a big shadow.
He casts a big shadow, och det är han som bestämmer den klubben. Så att. Mm. Men det är ju helt, jag tycker nästan att det är lite för lite skriver i dem. Alltså de har ändå strejkat, de uteblev från ett träningsläge. Det är ju helt sensationellt i en sån klubb egentligen. Tänk om någon skulle gjort det i Real, tänk om någon skulle gjort det i Barca. Alltså det händer ju inte.
Tänk om de skulle ut under Ferguson i United. Han är kastat dem. Liksom.
Alltså, jag älskar ju den anekdoten när Romario dök upp för sent i Barcelona. Och så tänkte de så här, men han kommer ju skita i om vi ger en böter liksom. För han har mycket pengar som han struntar i det. Han är så jävla lat så det skiter ju han i. Men fan gör vi då? Om vi tvingar han att göra ett extra pass med fystränaren per dag nu i 2 veckor. Ja, men det räcker ju inte riktigt. Nej, men fan. Om vi lägger det klockan 6 på morgonen då kommer han hata oss. Så han tvingas alltså gå upp klockan 6 på morgonen och köra ett extra fyspass varje dag i 2 veckor. Som bestraffning för att han var borta för länge på semestern. Det är otroligt bra straff.
Mm. Vi minns andra strejker som vi minns då. Det finns ju faktiskt en ganska närstående i United. Kommer du ihåg? Wayne Rooney.
Ja.
Han skolkade. Drog iväg.
Ja, och det är ju också när du verkligen, alltså det är ett enormt jävla statement från en spelare också. Mm. Det är ju inte så att du liksom uteblir som Ronaldinho gjorde i PSG en gång i tiden och kom tillbaks 2 veckor sent, 1 vecka sent och skyller på att han hade haft en tandläkartid hemma i Brasilien. Den är ändå fantastisk också.
Vi hade väl några
men då försöker han tvinga sig bort. Det var
de tänderna också.
Vi hade väl några brassa i Dede. I Kalmar och sådär som försvann,
ja, som det, inte dök som upp var, ja.
Men alltså de, om man ser till vad de har gjort i PSG och vad de är värda i pengar och vad PSG kan varva för dem och för andra pengar som de har, så är det ju inte en jätteförlust om de säljer dem. De kommer ju kunna hitta ganska vettiga ersättare. Man tycker ju själv, om man minns Napoli med Lavezzi och de här italienska underbara låtarna som vi gjorde som Lavezzi, som jag kommer ihåg att jag lyssnade på när han var så otroligt bra där. Så vill man ju gärna se honom någonstans där han får ut det som man verkligen är bra på i PSG. Känns som att det, liksom, det blixtar lite då och då, men det är alldeles för sällan.
Ja, de får ju välja nu om de ska satsa på Zlatan 2 år till eller 1 år till, eller om de verkligen ska ge Lavezzi och Cavani chans. Ja. Antingen får de sälja Zlatan eller så får de sälja.
Ja, det är ju verkligen den punkten just nu. Liksom. Det känns som att de måste göra det, kanske inte just i januari, men i alla fall till sommar. Alltså de måste bestämma sig.
Ja, det kommer inte ända i januari, det kan man ju slå fast. För att de har ju ändå CL-spel kvar. Och ska de värva anfallare som inte har spelat Champions League i år i januari, skulle bli helt sensationellt dyrt och de skulle inte vara speciellt bra.
Nej.
Så att det kommer ju aldrig hända i januari. De släpper inte båda de här i januari, de släpper inte en av dem i januari heller. Men till sommaren så känns det som då får de fan bestämma sig. Alltså. Mm. Och känslan är att snart kommer ju de tvingas flytta på Zlatan också.
Vad har de för status de här två spelarna just nu? Det är ju trots allt några år sedan som de levererade på den högsta nivån som ändå deras löner och kanske prislappar är häftade mot.
Jag har svårt att se att Cavani fortfarande inte har en hög status med tanke på att han ändå har han har ju ett rätt brett register som anfaller när det gäller att hitta målet. Lavezzi är väl lite mer osäker på, men jag tror att det är ganska många klubbar som skulle kunna kasta upp pengar för att värva Cavani.
Ja, Cavani definitivt, alltså, om man bara kollar England finns det ju hur många klubbar som helst med panik som skulle behöva målskytt som är beredd att satsa sinnessjuka summor på en sån kille. Han skulle kunna välja och vraka. Sen Lavezzi är ju ett speciellt fall, för han tycker inte det är så kul att spela fotboll, det har han ju sagt själv liksom. Han ser det som ett jobb. Och han älskar ju att vara i Paris, det vet vi, för att han är väldigt bra på Paris nattliv.
Ja.
Så att han kommer ju inte åka till Liverpool och bo där och liksom, det är väldigt svårt
Liverpools
att se.
Nattliv ska man inte underskatta.
Jag tänkte säga Newcastle, men nej, men det är nog svårt för Liverpool att locka en kille som Lavezzi, tror jag, med tanke på vad han liksom prioriterar i sitt liv. Utan om han ska dra, då kommer
Alexis Sanchez.
Ja, även då kommer han förmodligen åka tillbaka till Italien, tror jag.
Ja, jag tror också det. Det skulle inte vara omöjligt att se han i någon av toppklubbarna där.
Nej, alltså, för Napoli är det en mini-Torres-värvning liksom.
Ja. Ja, så är det ju.
Men Cavani, jag tror att Liverpool skulle slanta för honom. Arsenal skulle säkert slanta för honom också. Så att
Arsenal har ju ryktats väldigt mycket till och kring Cavani.
Tottenham skulle säkert också kunna slanta för honom om de hade fått lite pengar någonstans.
Ja, de hade haft råd.
Ja, det är det.
Ja, men problemet också med PSG-spelare är ju att de har ju pressat upp deras löner något helt enormt. Så att, alltså Lavezzi, om han ska tillbaka till Italien också, måste han ju alltså, kanske halvera sin lön. Liksom.
Om, Cavani, om det räcker.
Om det räcker. Cavani
kan ha festat upp. Va?
Ja, exakt. Ja, men Cavani skulle förmodligen också behöva gå ner lite lön. Om han ska till Arsenal och Wengers lilla liksom, lönestrategi, så att det försvårar ju det hela också.
Det finns väl egentligen bara 3-4 klubbar i världen som kan hävda sig lönemässigt mot PSG. Det är Real Madrid, Manchester City, Chelsea, ja, och Bayern München.
Ja, mm. Och ingen av dem skulle ju, alltså, jag kanske sitter på Cavani, men ja, de har, Real är ju inte så sugna på en Cavani. Liksom.
Nej, jag tror inte Pep skulle plocka in någon av de där snubbarna heller.
Nej, det känns inte så.
Nej.
Känns inte osannolikt, eller känns inte sannolikt. Sannolikt är det däremot att Pep låter Shaqiri gå. Kanske redan nu i januari. Vi har fått ganska många indikationer på att Shaqiri kommer lämna. Frågan är vart han hamnar. Hetaste budet de senaste dagarna har ju varit Inter.
Ja, han påstår sig vara sugen på det själv.
Ja.
Vilket ju gör en både glad och ledsen.
Utveckla.
Ja, men glad för att det känns, i så fall prioriterar han ju ett ställe där han får spela nu, vilket då är man ju glad om han kommer till den insikten. Lite ledsen för att jag ser lite för lite italiensk fotboll och jag tycker om Shaqiri, så enkelt är det faktiskt.
Ska villigt erkänna. Så du hade helst sett honom i
Premier League?
Jag ser honom gärna i Premier League, det gör jag definitivt. Men jag vet inte om han ska till, alltså typ ett Liverpool, för att det är fortfarande en jävla chans att gå till Liverpool idag. Så är det ju. Ja, det är absolut. Ju en klubb som, det finns ju inte någon större stabilitet där just nu. Så enkelt är det ju. Så att för hans egen karriär så är det nog inte ett kanonval. Men för mig är det inte egoistiskt. Nej. Så skitkul att se han som joker i Liverpool såklart.
Det är väl Juventus också, va? Som har
Juventus som,
de vill också ha Schneider och hela.
Ja, Juventus vill ha väldigt liksom. Många.
Ja, jag vill ju också gärna se honom i Premier League för att jag ser mest Premier League, men det är ju om man vill se han utvecklas så borde han ju gå till Inter. Om man tänker på andra spelare som har gått till Premier League, exempelvis till Chelsea och sen bara försvunnit, som man tyckte var jävligt trevligt. Och se Basel. Så ser man inte dem mer sen, för att de liksom, nej. Vad hände sen?
Så är det ju.
Mourinho har ju det fetaste mittfältet, känns som. Och han ändå gjort sig av med ett par gubbar.
Ja, och man ska väl inte lämna de som utmanar med det fetaste mittfältet Bayern München för att gå till ett annat fett mittfält. Nej, men han får väl hitta någon sån lite. Alltså Inter är ju kul ändå, för att de har ju börjat med något nytt projekt ändå med Torir. Och, även fast han inte är så frikostig som han kanske lovade att vara, så känns det ändå som de har lite ambitioner nu. Och då vara med på resan upp kan ju vara rätt lockande. Bo i Milano kan vara rätt lockande.
PSG skicka Lavezzi, slänga in Shaqiri.
Ja, gärna för mig.
Det skulle kunna vara något också.
Det skulle kunna vara något.
Mega exklusiv.
Nu kör vi.
Smart ibland.
Aftonbladet.
Vi var inne på Torir där och hans projekt i Inter. Ett annat projekt som jag tänkte vi skulle bara nämna är det som Valencia har på gång. Man har plockat in Enzo Perez för 240 miljoner svenska kronor ungefär.
Ja, något sånt.
Från Benfica. Man slog Real i helgen, bara en sån sak. Man har Peter Lim. Den här, vad är det han pysslar med, Peter Lim? Det är något jävligt märkligt ju.
Men det är inte klister tyvärr.
Nej, men är det typ sportbarer eller något sånt där i Asien?
Ja,
jag kan ha fel och blanda ihop honom med någon här.
Eller? Ja, men det känns, han har gjort annat också, tror jag.
Han har i alla fall väldigt mycket pengar.
Och då har han nog gjort en hel del.
Han har väldigt, väldigt mycket pengar. Och han lovade ju också att investera tungt när han, alltså han köpte ju inte Valencia för så jävla mycket, men han löste ju deras skulder, vilket var sensationellt jävla mycket.
Ja.
Och lovade att fortsätta investera.
Sanslöst misskött klubb.
Ja, alltså. Sjukt.
Men nu är det nya tider, kan man säga. Bara att de lägger det här på Enzo Perez är ju helt sensationellt, bara det.
Är detta nästa stort projekt? Valencia?
Ja, tveklöst om man gör det här. Sen hoppas man ju, alltså det här är ju ett överpris också, det måste man ju säga.
Ja.
Och du får ju ofta betala överpris de här första spelarna. Mm. Vi pratar ofta om det när City köpte Robinho, vilket var helt en värdelös affär liksom. Men de var ju tvungna att göra det när PSG köpte Pastore, som också var sensationellt jävla övervärderad. Mm. Men de var tvungna att göra det för att du måste visa för de andra att vi menar allvar här. Så att det är ju fram till sommaren de nu med det här i ryggen kan börja titta på liksom de riktigt, riktigt intressanta spelarna. Sen är de inte på den nivån än att de kan liksom, alltså det är ju inte City-pengar som kommer pungas in här, för det finns ju ett financial fair play som ändå bromsar den utvecklingen lite. Mm. Men de kommer ju under en längre period lägga ganska mycket pengar varje transferfönster kan man tänka, och då blir det spännande ändå.
Han har ju försökt köpa klubbar innan, som jag fattade det som. Eller lägga
ett, ett antal.
Ja, ett antal. Så det känns ju ändå som han är mer seriös än vår lekman i Monaco till exempel. Därav så får man ju inte se det här som, eller förhoppningsvis inte se det här som en engångsföreteelse. Liksom,
att inget, han, inget Malaga?
Nej, inget Malaga och ingen, ja. Jag bara, när jag ser 240 miljoner så tänker jag oftast på när Newcastle värvade Albert Lucke för pengarna. Och det är den sämsta värvning. Den summan ger mig alltid de associationerna. Det,
det ger dig kalla kår.
Ja, jag måste bli av och se 240 miljoner eller om det var 250. Usch, men vi ska inte blanda ihop Newcastle med Valencia. Men, ja, men vi hoppas att det är roligare än, än Monaco. Och det är kul för den ligan. Man säger alltid om Spanien, men nu har man fått fler lag. Och Valencia var ju fantastiskt energiska mot ett ja, lite sådär Real Madrid kan jag tycka.
Lite sömnigt Real Madrid.
Ja,
men varför gjorde de den här jävla walk-grejen? Du vet när de ställer upp och ska liksom välkomna dem och hylla dem innan. De gjorde det innan matchen med Real för att de vunnit klubblags-VM. Det är ju ett jävla skämt.
Ja, jag vet inte.
Vad fan. Det jävla låtsas-titel som FIFA hittar på.
Varför buar de inte ut dem efter att få stryk mot Milan i Dubai? Hur, alltså hur är det möjligt? Milan slår Real i Dubai. Kunde buat ut dem för dig istället.
Ja, absolut.
Fin prisskala i Dubai också när de, de, liksom, de delar ju ut titlar till årets, årets spelare, årets tränare, årets agent, årets klubb, årets president.
Årets, då, årets agent, ja, men,
då har de fått det i aldrig för att spela en träningsmatch.
Välkommen den moderna fotbollen.
Ja, men vilka får priserna liksom? Ja, liksom Florentino Perez blir årets president, Ronaldo blir årets spelare, James Rodriguez årets genombrott, Jorge Mendes årets agent, Real Madrid årets klubb. Fan, och alla är närvarande, fantastiskt.
Fan, vilken gala tur.
Fan, det är underbart.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ska vi låta det bli en segue då till den här Jorge Mendes och intervjun han gjorde om Cristiano Ronaldo. Det var väl igår eller var det förrgår?
Jag vet, jag skrev något om det i vår fina Silly-blogg. När han sa att han inte skulle gå till PSG. Och vad vet jag, kanske hamnar i USA.
Ja, han nämnde, han sa ju någonting om att eller han sa väl egentligen att Ronaldo kommer stanna i Real Madrid sin elitaktiva karriär, ja, för att sedan då trappa ner i exempelvis MLS.
Ja.
MLS har ju verkligen seglat upp som där, alltså det har ju varit, det är inte liksom så att det är där spelare har åkt och dött för, det har det ju varit ett tag, så men det känns som det finns ännu mer pengar i MLS nu än vad det gjorde när Beckham först åkte över, även om han fick hutlösa summor för
eller
spelare.
Så är det hans pengar som nu eller man kan investera igen för att han har
startat en MLS-klubb.
Jo, men Gerard skrev dit och Lampard och ja, Zlatan kanske också en gång, någon gång.
Alltså, det finns ju ett stort skäl till att Zlatan ska dit också.
Det är ju Nike.
Det är för att sälja sitt filmmanus. Tveklöst. Mm. När hans bok ska bli film. Fattar man gör 2 år i USA, blir den profilen, för att de kommer älska honom som karaktär där, liksom.
Ja, ja, absolut.
Och sen går det inte i kontoret i Hollywood och trycker ut den där filmen. Alltså, han kommer ju göra miljarder på det liksom. Och med tanke på hur pengasugen han blivit nu på äldre dagar, så enskilda skälet att han kommer hamna i USA.
Då kommer han vilja gå till Galaxy förmodligen. Och då är den Steven Gerrard där. Och Ronaldo kommer dit också, så har de ett helt sjukt lag.
Alltså, får väl inte ha så många designated players tyvärr. Så kanske jag tror inte han går in under lönetaket. Vad känns det har.
Så vinner de klubblags-VM och sen så är målet nått.
Sen hyllas de Valencia-spelare i någon.
Precis. Fan.
Då kan de också få alla priser på Dubai Sportgala. De har chansen.
Årets fotbollsklubb.
Årets fotbollsklubb.
Los Angeles Galaxy. Ja. Nog om detta. detta. Men att Jorge Mendes är den här karaktären och går ut och gör den här typen av intervjuer, vad tycker ni om det? Han gillar att han är en, liksom, en medial kraft, en...
Man gillar ju att synas, det har vi märkt. Det är som när Falcao skulle iväg från Monaco. Ja. Och så sitter hon på läktaren under Monacos match när Falcao har strukit till truppen i sista stund. Och Jorge Mendes sitter och pratar i mobilen bredvid Falcao i 90 minuter. Liksom. Han vet ju att han är på alla bilder i alla tidningar då. Han älskar ju det.
Om det är någon här som lyssnar som inte vet vem Jorge Mendes är, snabb recap. Patrik.
Han är årets agent enligt Dubai Sportgala. Ja.
Han plockade ett gäng till Monaco, vilka var det? Moutinho och...
Ja, men, ja, James Rodriguez, han äger Real Madrid kan man säga. Alltså, det är ju en medlemsägd klubb, ja, det är Florentino Pérez som bestämmer, ja. Mm. Men Jorge Mendes har liksom alla stora portugiska stjärnor. Han gör i stort sett alla Reals värvningar, han inblandar i stort sett allting. Mm. Han har Mourinho och Ronaldo är hans största namn då. Mm. Och han styr väl fotbollsvärlden till stor del. Det var han som låg bakom Monacos projekt, det var han de ringde och så liksom skulle ordna allt det. Precis som Mino Raiola låg bakom PSG:s projekt för mig. Mm. Det är ju agenterna som styr. Så han är väl en av fotbollsvärldens mäktigaste män, tyvärr.
Så han och Mino Raiola på andra plats.
Ja, vad? Nu har ju Mino tappat, skulle jag vilja
påstå. Ja, det känns som att han liksom, jag vet inte.
Kanske blir mätt.
Alltså. Han är nog rätt rik, så jag kan tänka mig att han kanske vill göra något annat.
Ja, det enda man ser nu med Mino Raiola, det är när han försöker bjuda ut Mario Balotelli till italienska, ja, köpare bara för att hålla honom relevant.
Eller är det så
sätt
att Mino har tagit ett steg bak och Zlatan tar ett steg fram?
Du tar över agentverksamheten?
Ja, men alltså han syns med. Innan var det alltid Mino som pratade om Zlatan. Nu gör ju Zlatan, ja, reklam och allt möjligt till höger, ja, och vänster, så att han vill väl.
Men han har ju inte
bara Zlatan givetvis, men det känns ändå som att han syns ju inte på samma sätt längre.
Men han har ju inte så många längre. Han har Pogba, det är väl hans största namn, det är väl han ska göra cash på nu. Men
han
har inte
lyckats, hans guldgås just nu.
Ja, men han har inte lyckats flytta på honom än, vilket jag tror att han börjar bli sugen på.
Ja.
Och det är väl där han får börja snurra på sin karriär igen. För Balotelli gick det ju inte så bra med. Och sen de här äldre garret är ju borta nu.
Jag förstår inte vad du menar med Balotelli. Han har ju tjänat otroliga pengar till Mino Raiola. Det är väl ändå...
Vi är inbjudna till Dubai-gala nästa år.
Ja, exakt.
Årets lag och årets
värld. Årets spelare och Balotelli. Årets agent, Mino Raiola.
Ja, det är... fruktansvärt. Hörde ni, från agenter så hamnar man ju ganska snabbt även i Barcelona, som nu då inte får värva några spelare. Så där har väl alla agenter bara stuckit.
Ja, exakt.
Kan man tänka sig. Vad, ja, men får vi bara en reaktion på domen?
Jag är jättelycklig, jag är nästan barnsligt glad.
Ja, jag läste i din krönika där, du får sammanfatta det.
Ja, det är inte för att jag på något sätt hatar Barcelona eller önskar dem någon olycka. Men det ska bli sjukt jävla spännande att se hur det går för en klubb som inte får värva på ett helt år. Vilket ändå är ganska lång tid, för att det kommer komma skador. Du värvar nästan alltid en stor spelare per säsong. Och nu kommer ju de här unga få chansen, nu kommer deras utlånade Delefou och alla de här. Sergio Samper kommer vi få se nu, vilket man har längtat efter i typ 2 år sedan de började prata med honom. Så att de kommer få spela och det ska bli sjukt.
Det som är intressant är också att de förhåller sig till ett kalenderår. Så det första fönstret som de kommer få börja agera på är ju januari nästa år. Så det ger ju en viss tyngd till nästa januarifönster. Alltså januarifönster som mest har handlat om lite panikvärvningar och sådär. Men man kan tänka sig att Barca kommer ha en del värvningar klara redan som de... Ja, man ofta gör till sommarfönstret då, man jobbar ett halvår kanske, så som man gjorde med Suarez till exempel. Det var ju klart att han skulle lämna för Barcelona långt före säsongen var slut, har det uppdagats. Kanske kommer man jobba även så mot januarifönstret, som man ju inte gör normalt sett i lika hög utsträckning.
Men de måste göra det,
de kommer behöva göra det. Och det kommer förmodligen då sätta snurr på hela det fönstret, ja. Kan man tänka sig.
Ja, det blir kul. Det är ju spännande liksom. Det är intressant att se hur det kommer gå.
Det är så tveklöst. Mycket roligare med Barcelona än en annan klubb också. Med tanke på att de har så mycket spelare som har varit här så lång tid och så mycket talanger.
Ja,
hade det varit en annan klubb så hade det bara känts som att liksom City hade liksom inte spelat någon roll. Känns som, för man har haft, alla har ju varit inköpta på ett helt annat sätt, ja, än Barca. Det är klart att de har värvat spelare också i Neymar och Suarez och bla bla bla. Men det är ändå en annan grej. Jag håller med dig på den.
Man hade gärna sett att Real fått straff dock, bara för att liksom, de har ju bara en anfallare ordentlig i A-truppen och så försvinner Chicharito och så kommer Eero Markkanen upp och inhoppar. Ja, fan vad fint det har varit.
Ja, de hade varit så förbannad också. Det hade varit uttalande efter hela tiden. Och sen hade Mendes gått in och ändrat några regler. Ja. Har påverkat fotbollen så mycket så att...
Men det är skönt också att de sätter ner foten mot det här och värva mindreåriga, vilket ju är jävligt bra att de verkligen tar i. Mm. Och sen kommer de ändå släppa Daniel Alves, tror jag.
Ja, och vart ska Daniel Alves ta vägen?
Han ska nog till Premier League, om inte PSG är sugna. Jag tror att han skulle vilja till PSG, just det här brassebacklinjen, och det kändes ju som han var på väg dit förra sommaren, men sen drog de sig ur lite. Kanske för att hans lönekostnad inte längre matchar hans talang, hans känsla av det han skulle kräva i PSG. Men det känns som han är sugen på sportslutmanen, och det verkar som Barcelona, han sa ju själv häromdagen att de inte erbjuder honom något nytt kontrakt. Och hans nuvarande går ut i sommar. Och de har värvat den här Douglas-brassen som tydligen ska vara rejält jävla övervärderad. Men han finns redan i klubben, så Daniel Alves är redan ersatt. Så att de behöver liksom inte tänka på det här straffet där. Så att jag tror att han kommer dra till Premier League. Och då finns det nog intressenter. Det finns ett Manchester United som just nu spelar med en typ av ytterbackar som passar Daniel Alves helt perfekt. Så att det är nog ingen omöjlighet. Om de behåller det systemet tror jag att de skulle vara jävligt sugna på en Daniel Alves som är gratis.
Mm. Hur gammal är han nu?
30. Det eller 31, va? 30.
Då gör han ju 2 eller 3 år i Premier League eller PSG. Och sen så avrundar han i Juventus, Inter, Milan eller Roma. Så kommer det bli.
Ja.
Och sen en sista sväng hemma i Brasilien också. Där han kommer strejka.
Det skulle kunna vara Roma att han är 35. Och sen när han säger att han ska lägga av, så gör han en Cafu och flyttar till Milan. Och gör ett år där.
Ja. Så drar han en sväng till Brasilien, spelar med Santos i 2 säsonger tills han är 37. Så drar han en sväng till Angola.
Ja, exakt. Och då börjar hans son bli ganska bra.
Sen blir han assisterande tränare i någon MLS-klubb och sen så är det klart.
Ja. Där har vi. Dani Alves, vi har din framtid utstakad. Någon som kanske är på väg att göra den här resan. Det låter ju ganska mycket så. Podolski.
Ja.
han är mitt uppe i sin flytt från Premier League till Italien.
Vad man har njutit av denna killen i mest då det tyska landslaget givetvis. Han har ju inte riktigt fått den utväxlingen i Arsenal som man kan hoppas på. Och därför, det är så tråkigt att inte kunna liksom, det spelar ingen roll vilken klubb, det är inte så att jag håller på Arsenal, det vet ni att jag inte gör. Men det är tråkigt att inte kunna se honom leverera liksom hela tiden, utan det är liksom upp och ner, upp och ner, upp och ner.
Och nästan alltid spelad på fel position.
Ja, det är också. Men tänker man på dem i det tyska landslaget med Klose dem för några år sedan, så var det ju helt fantastiskt att se honom. Alltså. Det kändes som att han kunde bli hur bra som helst. Och så hade han fötter som, han sparkade lite lika hårt som en häst ungefär. Och han sköt som satan liksom. Men nu känns det verkligen som att att det inte blir så mycket mer än något år här och där i någon.
Hur gammal är Podolski?
29 eller 30 tror jag.
29 eller 30. Ja, men då har han en 3-4 säsonger i Italien.
Nu känns det som att han har sagt adjö också.
Kolla på Klose.
Han har väl sagt adjö till Arsenal.
Känns ja, det han gör ju något unikt när man blir utlånad och tar av själva klubben och fansen. Då vet man att man inte kommer komma tillbaka.
Eller att det är över liksom.
Ja, nej det gör. Men han har ju ställt till det för Arsenal får man ändå säga. För det känns som att de hade sen att gå på väg till Bordeaux där. Skulle låna ut honom så han fick lite speltid som inte stoppar hans utveckling. Men de kommer ju knappast låna ut honom nu om de tvingades ändå släppa. Alltså om man ska tolka allt som hänt så det som Podolski själv döpte till Stormgate när han påstås att stormat ut från träningen. Okej, han kanske inte stormat ut från träningen, men det är tveklöst så att han ändå har, på ett sätt har liksom bråkat sig bort ändå. För att han har ju varit väldigt, väldigt tydlig med att han vill bort. Det är man ju övertygad om, för annars hade inte Wenger släppt honom nu. För de ville förmodligen att Sanogo, det är bättre att låna ut Sanogo och ge honom lite spel till det, hoppas att han utvecklas, än att göra sig om med Podolski i januari. Så nu måste de ha kvar Sanogo, för de kommer ju knappast få in en ny anfallare nu. Det är jävligt svårt att se. Och då är frågan vad det innebär för hans potential och hans utveckling. Om det kanske, alltså ett halvår på bänken är knappast det han behöver just nu.
Nej.
Så att, han har ställt till det för sitt kära Arsenal ändå på Podolski.
Mm. Det är mycket möjligt att det blir Italien här nu något år. Sen så blir det Galatasaray eller Besiktas.
Jag gillar att du ser så här, Fredrik.
Ja, men alltså, man ser ju mönstret hela tiden liksom.
Så är det.
Galatasaray igår när de lirade liksom, de hade Schneider och Pandev. Han satt på bänken i 90 minuter mot Besiktas så där, liksom. Men det är klart att han börjar komma upp i år. Men man ser ju ändå liksom, mönster av folk som flyttar till olika klubbar. Man har, alltså...
Ja, men då tittar ju på det. Det är ju ingen snack om det. Det är ju bara att kolla USA nu. Alltså, Beckham var ju ändå lite barriärbrytare liksom. Men sen ska ju alla dit och han börjar med kalsongreklamen. Nu ska alla börja kalsongreklamen. Cristiano Ronaldo startar ett klädmärke. Nu ska alla ha ett klädmärke. De här är med varandra hela tiden.
Och kan du inte vinna titlar i den klubben du spelar, varför inte gå till ett land där du kan tjäna mycket deg liksom? Då behöver du inte jobba så mycket sen och, alltså, så dum är man inte. Jag hade väl kunnat gå till det är sant och plocka papper för egen lön för exempelvis.
Det, det är det här som gör att du
skojar. Nej, det var skönt.
Det är det här lokalvårdare på det sant.
Det är det här som gör att du inte är fotbollsstjärna. Det är alltså skillnad. Om man kollar typ Tala Vetsu och Cavani liksom. Mm. Om man tänker att man inte hade varit så motiverad på fotbollsplanen, då har ju de det bästa livet som finns. De blir ändå okej, de bor i Paris liksom, de får spela. De får hyfsat med speltid, de gör enorma pengar, de har liksom svinbra liv. Och ändå så är de så liksom missnöjda över att de inte har de här ledande, bärande rollerna, att de liksom är beredda och ja, riskera allt det där. Och det visar ju ändå hur jävla tävlingsriktade de här idioterna är. De kommer ju aldrig gå till en sämre klubb och tjäna lite mer pengar och bara skita i fotbollen, utan de är ju helt jävla dumma i huvudet liksom. Och det är därför de är så sjukt bra. Mm. Men det är därför de inte kommer vilja ha dig på det sanna.
Nej, precis. Nej. Nej, men det var ju ett skämt. Men alltså, om man ser
det
till...
Det är svårt att se att du blir ekonomiskt oberoende på det sanna.
Ja, absolut. Men det är ju alltså, ibland man tänker på vissa spelare som går till vissa klubbar där det är en mördande konkurrens. Tänker man, hur kan han gå dit? Förmodligen för att han har sånt otroligt självförtroende. Så han tänker att jag kommer ta en plats där. Men så blir det ändå inte så. Och sen så går karriären ut för. Och så har man ju sett hur många gånger som helst.
Men det är det första man, när man ringer Melker Hallberg liksom, efter att han skrev på för en Serie A-klubb. Och så, man kan ju inte så här, men ärligt talat, du kommer inte ta en plats. Det kan du inte säga liksom. Utan du får ju, du undrar ju också så, men hur tänker du här? Det är liksom, eller typ Linus Hellenius, Genoa, de har 40 utlånade anfall liksom. Hur tänker du där? Ser du på konkurrensen så här? Ja, nej, men det här är ett livschans, jag måste ta den liksom. Det är alltid det svaret. Och som du säger, de är ju så så säkra på sig själva, och det är därför de är så bra också.
Tänk på alla som har gått till Chelsea genom åren. Alla de som har gått dit liksom, eller andra spelare som har gått till City och så här, som är helt säkra på att de ska ta en plats. Och sen luktar de inte ens på bänken och sen bara skickas de iväg någonstans. Och sen ser man att de är bra fotbollsspelare.
Ja, ja, herregud. Det är därför
agenterna måste stå till exempel. Han har ju varit hur bra som helst vissa matcher. Han har varit kanon liksom.
Och De Bruyne har ju varit bra i många säsonger. Han har varit en av belgiska landslagets bästa spelare.
Ja, men de skickar iväg honom.
Men vi hade januariaffären förra året med Mohamed Salah, som jag antar att du var inne förut.
Jag spyr över det, så jag gillar han som fan. Han spelade i Basel, så får man knappt se han. Jag har ju knappt sett han i Chelsea.
Det han vänder i sista stunden. Var väl typ klar för Liverpool, var det väl?
Ja, han var väl i stort sett.
Ja, så bara, men Chelsea, det känns som en mer lockande klubb. Ja, bra val.
Ja, och det är det som är så tråkigt.
Det är där man hatar agenterna som bara, ja men det här är en bra klubb för dig, bara för att de får en hacka med liksom. De tjänar lite mer på den affären. Vad fan, de måste ju ha sitt långsiktiga tänk också. De måste ju tänka om jag liksom, som Raiola då, som har Zlatan hela Zlatans karriär. Alltså du tjänar ju mer på att sätta spelarna i klubbar där de får spela för att liksom långsiktigt kunna göra mer pengar på dem. Mm. Istället för att ta de här 16-åringarna, 18-åringarna, 19-åringarna och sätta dem i en klubb där de absolut aldrig kommer få spela.
Jag kan tänka mig att de här agenterna som har varit med ett tag och tjänat mycket cash tänker på det sättet som du pratar om först, Patrik. Men sen de som vill göra en snabb affär, de skiter många gånger säkert i var spelaren hamnar, bara det är mycket deg.
Liksom. Ja, men så är det ju tveklöst, det märker man ju.
För det är därför det är så konstigt ibland varför vissa spelare aldrig flyttar. Det ryktas till höger och vänster. Det känns som att, alltså, varför? Det kan inte vara så svårt om spelaren är så uppskriven överallt att få den här flytten. Antingen är det så att, alltså, agenten är helt omöjlig, eller ja, vad nu kan bero på.
Nej, så är det att man vet ju att vid en viss ålder så ska man ju skriva sitt bästa kontrakt också.
Ja. Ja.
Och visst, du tjänar säkert bra pengar i Basel, men du kanske inte blir ekonomiskt oberoende för resten av livet på samma sätt som du blir i Chelsea, även om du sitter på bänken. Och är du då som Mohamed Salah, 24, där i krokarna, ja, då börjar det bli dags för att skriva det där riktigt bra kontraktet. För att skriva kanske också det där kontraktet som gör att när du är 27-28 har en lön som då följer med, så att i resten av din fotbollskarriär kommer du vara en välbetald fotbollsspelare, även om det blir lite färre löpmeter på planen.
Jo, men absolut, men då får du gärna vänta tills du är 28 eller 26 med att skriva det kontraktet. Du behöver inte skriva det kontraktet när du är 21 liksom. Utan du får ju vara lite smart och ha liksom ett Suarez-tänk. Du börjar i Ajax och sen går du till Liverpool och sen får du ditt superkontrakt när du är 28. Ja. Liksom. Mm. Istället för att jag drar till Chelsea när jag är 22 och skriver det kontraktet. Man måste ju tro lite på sig själv också.
Ja, även om de har jävligt mycket självförtroende, så känns det som att de vill tjäna pengarna direkt och inte tänker på att de kan bygga upp liksom ett bra rykte och sen göra en affär. Men sen är det klart att Dembaba, eller Dembabu som redaktör Jörgen Källström vi kallar honom. Han hade väl typ, hade han ett par hundratusen i Newcastle, går till Chelsea och får närmare miljoner, va? Och då var han ändå en av de sämst betalade nästan, ja, i den klubben, eller typ mitten sådär liksom.
Men han måste veta också att det gick lite för bra där ett tag. Ja. Han är inte så bra egentligen. Nej. Så nu tar
han
jag
kanske kontraktet. Var smart när han gjorde en flytt. Men det ja, finns så många sådana exempel liksom som flyttar och gör om cash.
På tal om unga spelare som flyttar, så har allting nu tytt på att... Va?
Jag vet inte.
Nej, men det var väl det vi var inne på. Jag tänkte nämligen försöka snickra ihop en segway här till Divock Origi. Ah. Som ryktas vara allt närmare då att köpas ut från sitt lånekontrakt med Lille. Och man kan ju inte säga återvända till Liverpool eftersom han aldrig har spelat för Liverpool. Men han har ju tillhört klubben sedan i somras och ska då vara lösningen på de här anfallsproblemen som klubben uppenbarligen har. Patrik, är han lösningen?
Det tror jag inte han är. Och det här är ju, alltså om vi tyckte att Milan gjorde en dålig Torres affär, så är det här också sensationellt jävla uselt skött. Det måste man säga. Nu kommer jag få alla härliga Liverpool-älskare på mig. Men det gör mig glädje. Men vad fan, köpa sin egen spelare igen. Och bara den prislappen han totalt har gått upp i nu. För en kille som inte riktigt har presterat så mycket.
Det är 10 plus 3 miljoner pund då, va? Han gick för 10 miljoner tror jag i somras. Ja. Och sen plus 300, så det är 13 miljoner pund. Det är 30% mer än...
Ja, för en kille de redan äger. Och då betalar de alltså 3 miljoner pund för ett halvår. Det är ju det de betalar för. Han kostar 3 miljoner för ett halvår. Den paniken är ju sensationell. Och då tror jag att han fyllt 20 än liksom.
Nej.
Ska han komma in då i Premier League och lyfta Liverpool? Alltså jag är rädd att de någonstans kommer förstöra honom också. För att om du lägger det ansvaret, han kommer ju ändå ses som en slags frälsare nu av fansen när han kommer. Förväntningarna kommer ju vara helt sensationellt enorma på honom. Och ska han in då, och då misslyckas han då och får den skallen liksom, då kan han ju få det här Torres-twisten i huvudet som gör att han faktiskt bränns ut lite.
Har ju haft en väldigt tung höst ska man säga i Lille. Bara gjort 4 mål på 15 matcher utan mål nu tror jag. Ja, i en svit. Så att det är ju ingen målspruta de plockar in direkt.
Nej, och hade du ens betalt 30 miljoner pund för en sån kille från början och det var bara det han kostat. Nu kostar han ju totalt så här 150 miljoner svenska kronor. Alltså, det är ju jättekonstigt. Det luktar ju panik lång väg alltså.
Ja, det är klart att det är panik. Det är väl ingen...
Ja, jag tror att de kommer förlora mycket mer än vad de eventuellt kan tjäna på det här. Jag tycker att, alltså, bygg lite mer långsiktigt. Ta det lugnt. Och om du verkligen har förtroende för den här killen och tror att han kommer bli liksom så stor. Fan, låt honom vara kvar ett halvår. Och sätt inte honom i den här sitsen att han ska komma som den frälsan. Liksom. För det är ju jättesvårt att bära de förväntningarna. Utan fan, ge honom ett halvår till, ta in honom i sommar och satsa på honom.
Bättre att plocka en äldre spelare känns det som, om de ska ha in någon. Och det känns som att de kan hitta någon i Premier League i något av de sämre lagen som de kan ge en, alltså inte allt för hög summa för.
Ja, men de har ju uppenbarligen 30 miljoner pund om de är beredda att spendera på killen redan äger. Lägg det på, som du säger, en veteran då. Han behöver ju bara ett ettårskontrakt då liksom.
Ja.
Ta in honom bara i år för fan.
Charlie Austin, varva honom.
Charlie Austin.
Plocka in han.
Det har ju också pratats en hel del om Saido Berahino. Både Liverpool och Tottenham har varit där och nosat. Men han ska ju kosta någonstans närmare 25 miljoner pund.
Också en ung spelare.
Väldigt ung.
Men det var jag tyckte inte så jättebra att plocka Lambert kanske när de ville ha lite mer erfarenhet. Men sen, alltså, plocka in unga spelare när man har en helt förstörd Mario Balotelli i truppen tycker inte jag känns så smart. Plocka en annan snubbe, liksom en typisk Premier League, jag vet inte.
En Shane Long.
Jag försöker hitta någon i skallen, men jag hittar ingen just nu. Liksom.
Berahino känns väl också som det kan bli.
Peter Odenvinge.
Starta bilen.
Skicka Crouch. Bava Crouch. Nej, jag vet inte, men alltså, det känns som att det är vettigare än att ta någon av de två.
Andy Carroll.
Ja, Andy Carroll också.
Herregud.
Nej, men Berahino känns som en dum idé. 25 miljoner. Alltså, han kan ju bli den här januarikillen som bara... kostar svin mycket bara för att två klubbar får för sig att de verkligen behöver honom och så trissas priset upp. Och bara, fan, för så mycket pengar är ju inte han värd. Så länge har inte han presterat på den nivån så det är ju bara skitsnack. Jag tror inte han kommer kosta så mycket heller. Det är om någon får panik i januari och två stycken budar iväg.
Och det kan förstöra hela hans karriär givetvis. För han har inte varit het så länge. Jag känner bara Andy Carroll-bibbar där.
Ja, men exakt.
Kostar 1 miljon pund i The Championship-grupp och gör typ 8 mål och kostar 35. Och man bara tänker så här, vad fan händer nu?
Ja, nej, så mycket är han ju inte värd. Det är ju utvecklas så. Så han ska ju, om du ska köpa en sån kille så får du vänta till sommaren tycker jag också. Om du ska göra en bra affär. Men de är ju, de tänker ju inte långsiktigt. Så är det ju hela tiden. Det är ju väldigt snabba lösningar som ska in. Och det är de här Champions League-pengarna som hägrar som fan. Så att.
Men om vi tittar då på Liverpool. Visst, man har behov framåt. Men på målvaktssidan måste det väl vara fullständig panik. Där måste man ju in en kortsiktig lösning, känns det som. Om man inte nog med förtroende för Mignolet så att man spelar Brad Jones, kanske den sämsta målvakten som någonsin har stått en Premier League-match istället.
Jävlar, den såg ni. Den var fin.
Ja, men den står jag för.
Ja, det är bra.
Nu har jag inte sett alla målvakter som har spelat en Premier League-match, det ska jag säga. Men det är den sämsta jag har sett. Så måste man väl lägga egentligen allt sitt krut. Det är kanske därför man plockar in en spelare som man redan äger, som man har scoutat en gång, så att man vet i alla fall vad man får ungefär.
Lös det där, vi har fullt upp här borta.
För pengar verkar ju finnas.
Ja, pengar finns.
Man fick ju in ganska mycket för Suarez i somras till exempel.
Men problemet är också, de är väl under övervakning av UEFA nu, som faktiskt tar ögonen på dem och har annonserat det. Så att frågan är, det känns ändå som de behöver sälja om de ska köpa dyrt. Det tror jag. Jag tror inte de har så mycket cash, för de där Suarez-pengarna är ju borta om man kollar vilka löner de har dragit på sig också med de spelarna de har tagit in.
Jag fattar inte vad som har hänt. Jag kommer ihåg när Mignolet gick över, så var det precis som att det var liksom en frälsare som skrev på att det skulle gå hur bra som helst. Och han var ju bra liksom. Men sen, ja, men han var ju ändå förra året så här. Men sen hände det någonting. Jag vet inte om liksom det är en sån här grej som sitter i huvudet på honom också, för att man spelar just i Liverpool, att alla liksom fixar inte riktigt den här pressen kanske av att göra det. Sen är det svårt att se vem de ska dynga ut cashen på och plocka in istället, vilken målvakt.
Victor Valdes. Jag tycker de borde testa det. Om han är hel och frisk så borde de fan försöka det här. För han kom in med det, alltså han har ju självförtroende och rutinen nog att kliva rakt in och ändå klara av det mentala aspekten.
Han ska ju kunna lösa det definitivt, absolut. Det var ju hur konstigt som helst om han inte gjorde.
Och så får de försöka med Peter Cech också, även fast jag tror att det är dött lopp där.
Ja, det känns som det borde inte vara det. Det känns som ett typiskt sådär fulspel liksom, så här. Man lånar ut en överflödesspelare till en konkurrent som ändå inte är en konkurrent om några titlar. Men man kan ändå lägga lite snabben för konkurrenter.
Ja, men just lån. Jag tror inte Peter Cech kommer gå på lån. Jag tror inte han är så jävla sugen.
Jag tror inte han är så desperat efter speltid. Han har varit en 5-6 år yngre.
Ja, definitivt.
Så hade han varit mer desperat efter speltid, men... Han har spelat ganska många matcher i sin karriär. Han har nog tillräckligt med rutin för att han ska hålla sig flytande med 6 träningspass i veckan.
Ja, jag tror han gör en bra resa till Italien en sommar istället.
Så är det säkert.
Det är väl känslan.
Hörde ni, vi ska ta lite frågor också, tänkte jag, som vi brukar göra. Vi har fått den från Patrik J. Persson. Och här har vi en sån här forward som man undrar lite grann om. Och han skriver: hur kan det vara så tyst om Boni, en av ligans 5 bästa anfallare hittills?
Ja, vad så tyst är det väl inte? Det var ganska mycket snack om Boni.
Och han har varit alltså Real Madrid till, ja, till Liverpool och till andra klubbar också.
Ja, det är mer eller mindre alla som snackas. Men han kommer ju också vara en sån kille som är jävligt dyr i januari. För då ser ju den klubben en chans att verkligen casha in där. Så att... om någon vill ha honom så kommer han kosta ut bara fan nu, tror jag. Sen kommer han förmodligen flytta till sommar då, som många, om man fortsätter prestera så här, över det Premier League-anfallare gör.
Ja.
Men det är väl ingen garanti att det kommer gå bra. Det är ju lite Dembaba-varning också, kan man tycka.
Ja, jag håller med. Han är ju fantastisk vissa stunder i Swansea, men det finns ju liksom ingen garanti för att han skulle vara fantastisk i Liverpool. Nej. Eller dominera på Santiago Bernabeu i Madrid liksom.
Nej, jag skulle då lägga 250 millar i januari för en sån kille.
Det är 240 är den här klassiska som jag
exakt.
Så då blir det jobbigt. Ja.
Så är det. Viktor Lundqvist har ställt frågan: vilka lag har de mest kompletta trupperna? Bara världsklass på alla positioner. Chelsea, Real, Bayern, fler? Är det någon som ni ser som faktiskt saknar hål inför en sån här transferfönster som...
Bayern har ju saknar ju hål. Det måste man ju ändå säga.
Ja, absolut. Jag hittar inga. Det har man ju inte gjort på flera år, känns det.
Och Real också.
Det är som... mittbackar som det har varit snack om, men de har ju faktiskt levererat och levererat, ja,
de har
och levererat.
Ändå haft, liksom.
De har löst det. Och sen kan ju Pep göra mittbackar av vem som helst, så det där är inga problem. Men jag tycker också imponerad av ett Real som, om man pratar just satsa på spelare långsiktigt, det de gör med Varane tycker jag är helt Ja. Alltså sensationellt bra gjort. För att han är ju hur bra som helst. Det har vi sett i landslaget, vi har sett det när han fått spela i Champions League och sådär. Men de har liksom inte lagt allt ansvar på honom, gjort honom till, kastat in honom och bara liksom så här, utan de har verkligen så här slussat in honom sakta, 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 sakta. Och nu börjar Pepe bli 32 och när Varane tar över nu så är Varane liksom duktigt redo för det där. Det finns ingen risk att de bränner ut honom på ett halvår där. Utan, och det är ju fan sjukt bra gjort av dem. Mm. Måste man säga.
Mm. Varane som ju, ja, kommer väl vara den bästa mittbacken i världen. Ja, alltså, i framtiden.
Det är ju helt, hans snabbhet är ju närmast unik på en mittbackposition. Alltså, sätt honom bredvid John Terry och det blir jobbigt.
John Terry har andra kvaliteter
kan man säga. Jo, men han ligger lite lägre också i sitt mittbackspel.
Mourinho har nog gärna tagit med honom när han...
Varann, ja. Ja, jag tror också det.
Nej, men han har ju vilken klubb som helst han har gått in i. Men de har just tagit det lugnt och han har haft tålamodet också. Det är ju också imponerande. Och det gör ju att han kommer liksom kunna ha en karriär som är... Han kommer ju kunna vara bra tills han är 36 nu istället för att kunna vara bra tills han är 29. Mm.
Ja, mittbackar. Det har varit den stora grejen.
Ja, that's the shit.
That's the shit. Vi har inte pratat mycket mittbackar idag. Nej, det finns inte alls.
Nej, men det är väl kanske inte den klassiska panikjanuarlösningen heller.
Nej. Däremot kommer en här, William Eriksson undrar, Mandzukic till City?
Nej.
Sågar vi. Han har ställt flera här. Mandzukic, ja, okay, till City?
Nej.
Nej. Vad händer med Gaitán? Där, ja, har vi en mittback.
Absolut, det där är intressant. Nu har ju de sålt lite då också. De kanske inte är så sugna på att sälja mer.
Nej.
Men också en sån kille som skulle kunna, absolut till salu ändå tror jag. Men det är inte villigt att köpa honom.
Nej, det, vad var det snackades om där?
Klubbar eller summor? Det har summor, pratat så mycket,
bara, alltså. Sjuka summor.
Ja, så är det ju.
Ja, klubbar är det ju ganska många. Manchester United har, ja, nämnts. Men kanske framförallt.
Men kolla vad Enzo Pérez går för liksom. Mm. Och det är en annan ålder på honom, lite andra kvaliteter och en annan sorts spelare. Men alltså, det är ju en fingervisning om att Gaitán kommer ju, ja, kosta skjortan. Men absolut, United sommaren, inte helt omöjligt. Mm.
Jag tar med Williams tredje fråga här också. Tror ni Barca släpper Montoya då de kommer tappa Alves?
Montoya,
han har varit tredje val nu den här säsongen och är väl ganska missnöjd där på bänken.
Ja, han gör väl allt för att komma därifrån. Mm. Så att jag tror att de blir tvungna att släppa honom. Det är ju som med Podolski. Arsenal skulle ju hellre ha kvar Podolski, men till slut så kommer det till en punkt där det skadar mer än det ger att ha en missnöjd spelare i din trupp som, ja, ändå ska komma och se glad ut varje träning. Så att jag tror att de måste släppa Montoya, och jag tror också att de gör det.
Vi var inne på Varann här alldeles nyss. Jag måste bara följa på dem med en fråga från Adam Fröberg. För han har läst rykten om Varann till framförallt Manchester United och Chelsea. Är det något troligt? Jag såg också det här ryktet. Daily Express, som vi var inne på tidigare. Var det som hade det då?
Det var väl Mourinho som värvade honom till, eller? Han plockade in honom till, nej?
Nej, jag tror han redan var där.
Han var redan där. Men han har
jag ska inte svära på det, men jag tror det.
Nej, och det ger ju den kopplingen. Och sen den andra kopplingen är väl att United behöver en mittback. Och sen så är det väl det tidningen har gått
på. Ja, Mourinho har väl sagt att han gärna skulle ha varann i Chelsea. Och anledningen till att han säger det är att det är helt jävla osannolikt att han lyckas liksom... Nej, men om någon skulle kunna locka varann med att liksom, men du är ju inte första valet här i Real just nu liksom, här kan du vara vår stora stjärna. Men sen kan ju samtidigt Real säga, ja, vänta ett år så kommer vi bygga hela vår framtid kring dig.
Och den prislappen också.
Ja, herregud.
Ja, den skulle ju vara helt sinnessjuk. Ja. Det skulle inte funka.
Men han måste ju vara världens mest lovande, högtaktade mittback just nu. Alltså.
Mm. Ja. Inte minst om man ska lägga 3 miljarder på Messi och Pogba. Då blir det inte, då blir det inte mycket pengar kvar till en mittback.
Det är alltså jobbigt med FFP. Då.
Ja. Ja, det är skönt att de skiter i FFP när de gör de här ryktena. Man undrar ju det. Ja, PSG ska ha Messi. Ja, det vore en sensationellt bra affär. Det är klart de skulle göra det om de...
Jag tror att de har en tombola. De bara vevar, liksom, så plockar vi ut 2 namn. Så här. Ja.
De säljer hela blir Messi. Truppen och så spelar med juniorer och Messi sen. Det är det det handlar om.
Det är det handlar om.
Ja.
Men FFP gör ju att ingen kan köpa en Messi. Ingen kan ju köpa en Ronaldo liksom. För du kan inte lägga 2 miljarder på en spelare. Det går inte, för du kommer ju inte få spela Champions League då. Då måste du sälja 2-3 spelare. Och då har du helt plötsligt enorma luckor. Då är det inte värt det, så att det går inte att flytta på dem.
Nej. Om man inte då har 18 mittfältare och kan börja så här, ja, pytsa av dem liksom.
Det är det Bayern gör nu, alltså. De förbereder Messi-köpet alltså.
Precis.
Ja, fan.
Var därför de knep Thiago där liksom,
ja, exakt.
Ja, lät honom sitta bredvid.
Ja. Är det den enda troliga flytten han skulle kunna göra?
Messi?
Ja, det tror jag.
Med tanke på att Pep
tanke på Pep, med tanke på att det är en sån klubb ändå. Men samtidigt så skulle han ju byta, alltså det är om Barca skulle gå ner sig lite kanske det skulle locka honom. Men samtidigt skulle han ju byta ett Barca mot ett annat Barca liksom. Så vad finns det egentligen för mening med att flytta då?
Tänk vad underbart att ha han där med Robben och Ribéry också.
Men man skulle vilja se honom i en annan klubb.
Det hade varit fantastiskt.
Man skulle vilja se honom i en annan
klubb. Ja, absolut. Herregud. Det är lite där man går och väntar på. Förmodligen så får vi ju inte göra det.
Nej, det är inget som tyder på det. Vi tar en fråga från Jesper Ahlkrona. Vad borde Arsenal plocka in för att kunna gå långt i Champions League?
Det mesta, va?
Ja.
De behöver ju en
de behöver ju backlinjen.
De behöver backlinjen. Wenger säger att första prioritet är mittfältet och de skulle må bra av att göra någonting längst fram också kanske.
Ja. Sen har det är klart att en balansspelare byta ut Flamini. Arteta är väl en 3+-spelare skulle jag säga, men har ju varit skadad mestadels den här säsongen. De skulle behöva ta in en riktig världsklass där.
De behöver ju göra som Roma, starta en WhatsApp-linje med alla spelare och sen bjuda in Khedira där och låta tyskarna do their magic.
Han på mitten och så någon forward längst fram, Cavani kanske, och sen vad skulle vi ha i backlinjen?
Ja, de mittback behöver de ju.
Ja.
Skulle de må bra varandra? Nej.
De har ju haft alltid lite skadeproblem. Och när det börjar bli skadig för svar så ser det inte
skadeproblem.
Ja, jag var ironisk. De har ju haft det i 100 år, känns det som. Ja. År efter år efter år.
De skulle ju framförallt behöva ha lite färre skador.
Ja.
På sina spelare.
Absolut. Men de har ju försökt med svensk kille som har jobbat med dem. Och nu plockar de in någon tysk.
Tyska landslaget, en amerikan.
Alltså det spelar ingen roll vad de håller på med. Utan det känns som att det är skadig hela tiden. Jag vet inte om det borde väl vara någon som
sen
inte...
Sen hjälper det ju inte heller att när man som paniklösning, det enda man får tag på är Kim Källström.
Ja, men det var ju underbart.
Som Kim.
Det var ju roligt.
Ja. Fast fan, jag tror att Kim hade gjort nytta om han var skadefri. Alltså han, du vet vad du får där. Jag tycker det var en rätt logisk värld.
Tänk om Kim kommer nu i januari.
Ja, Rasmus Elm flyger in.
Ja, Rasmus Elm har vi inte nämnt. Det kanske vi ska göra. Vad händer där egentligen? Det är ingen som vet. Han har flyttat hem till Kalmar igen.
Det händer ju ingenting. Han har ju bytt sitt avtal med Moskva och dragit hem till Kalmar och börjat löpträna och styrketräna lite smått.
Men kan han väl än så länge inte spela fotboll? Va?
Nej, han har inte spelat fotboll sedan maj.
Ja, det är väl, ja, någonting
sånt. Någonstans april-maj och sen han har inte tränat på mängder med månader heller med laget och sådär. Och hans magproblem är ju... Ja, det är väl ingen som kan sätta en diagnos på vad det är heller. Det är det som är problemet, tror jag. Han har ju extrema problem.
Men det är sjukt, alltså, han har ju tydligen haft de här problemen ganska länge nu, även under förra säsongen. Och då blev han utsett till liksom ryska ligans bästa mittfältare. Ja. Det är ju helt jävla stört.
Men han har väl alltid haft väldigt strikt kost för att kunna spela.
Han är ju glutenintolerant.
Ja, så han har alltid behövt sköta det väldigt, väldigt. Och nu säger inte jag att han inte har skött det nu, men det har ju blivit problem liksom. Och
det är rätt sjukt. Men det är ju annat nu, för han är ju ända sedan, alltså, när de åkte med ungdomslandslaget så hade han ju med sig matlådor liksom. Ja. Så att han har ju alltid varit superduktig. Han är ju dundernoga med det där.
Så någonting har ju hänt. Och det är som du säger, det är sjukt att kunna prestera på den nivån och ändå...
Och så hela tragiskt med det som kille som man vet, alltså det finns ju så många jävla fotbollsidioter som bara skiter i sin livsstil, ut och festar, käkar vad som helst liksom. Och så kommer den här killen som är liksom dunderprofessionell, liksom gör allting rätt, verkligen har koll på varenda grej av hur stort potential som helst, och så är det han som får de här problemen. Det är helt
han sköter sig, alltså han flyttade ju också ganska,
han gjorde det smart.
Ja, Alkmaar först och sen gick han till CSK Moskva. Jag hade väl gärna sett han någon annanstans med tanke på att jag inte tittar så mycket rysk fotboll givetvis, men ändå smarta val och så här. Och då är det så jävla tråkigt när man åker på en sån smäll när man ändå har de kvaliteterna som man har.
Han hade ju kunnat komma till
hade han inte fått med magproblem hade han ju faktiskt varit i den där åldern nu när han kunnat skriva det där kontraktet med en, i en bättre liga med en större lön, ett större lönekuvert.
Förutom om man tittar på landslagsspelare idag och plockar bort Zlatan, så är han väl den spelaren som skulle kunna flytta till England och ändå kunna ha möjligheten till att lyckas ganska hyfsat med tanke på den typen av spelare som han är.
Ja, han var ju vår Christian Eriksen liksom. Ja. Han bäddade ju för sin Englandsflytt, kändes det ju så.
Ja, absolut.
Och absolut,
man trodde nästan att han skulle komma när han var i Alkmaar.
Ja. Brorsan var ju där och krattade lite. I fullen, va?
Det var bra.
Det var en oväntad värvning det också.
Det kan man säga. Det var deras Kim Källström.
Hörrni, jag måste bara, vi ska alldeles strax knyta ihop här, men bannar du nämner det där med spelare som sköter sig väldigt mycket. Pontus Wernbloom,
ja.
Också i Moskva ju. Vart ska han bli av? För han verkar ju sugen på ett annat klimat.
Ja, hans tjej är väl framförallt sugen på en förändring. Det har hon ju varit väldigt tydlig med. Så att hon vill ju flytta.
Det ska inte underskattas.
Nej, det ska absolut inte underskattas. Nej, tjejerna. Men nu skulle damerna få bestämma allt, skulle alla fotbollsspelare spela i Milan, har en känsla av. Det brukar vara deras favoritflytt.
Ja, eller Paris.
Ja, eller Paris. Men Wernbloom, jag tror också att han vet att han är ju uppskattad som fan i Moskva. Och han kommer inte få den lönen någon annanstans. För han är inte den typen av spelare som har något högre marknadsvärde egentligen. Så skulle han flytta någonstans, så skulle han ju antingen vara någon paniklösning för något engelskt lag som behöver någon som ska in och kriga bara. Men annars så har jag svårt att se vart han liksom ska få ett riktigt bra kontrakt.
Man får ju tänka på också så här, när man försöker lägga pussel, får man tänka lite på vilka agenter som jobbar här och där. Inget ont om de som har jobbat med, absolut inte. Men det är inte så att det är inte så badkänt att alltså svenska spelare hamnar så där ofta just i Premier League, utan hamnar ju i andra länder. Så den, men den möjligheten, hade den funnits, hade man gärna sett honom där. Och han är ju den typen av människa med som jag tror är väldigt lätt att tycka om. Jag gör det själv väldigt mycket, och han är ju en, jag tror att många i Sverige gör det också efter uttalanden och roliga grejer i Ryssland, så älskar de ju honom. Och det vore ju fantastiskt att se han i Premier League, ge lite tacklingar till höger och vänster. Ni minns ju vad han gjorde mot City när de mötte honom där.
Kroppstacklingen
på Yaya Touré. Jag tror att han har blivit en sån extrem favorit, och vi har inte fått riktigt den grejen om han gått till Italien. Det hade inte blivit riktigt samma grej om han hade gått till Spanien, men går han till Premier League, så tror jag att vi hade kunnat få liksom ett riktigt gott sug runt honom. Det var jävligt kul.
Bara spekulerar som tänker Crystal Palace med Jedinak och Wernbloom central på mitten.
Ja, men nu har de ju Alan Pardew, så att jag har inget gott öga för dem. Men det gäller väl någonstans att är det Patrick Mott och Carl Fager som har Wernbloom, att vi får hoppas att de helt enkelt kan lösa en flytt till Premier League.
Men problemet är att han skulle inte göra bort sig i ett liksom ett mitten bottenlag där. Han skulle ju bidra med det han kan. Problemet är att de kan inte ta hans lön.
Nej.
Och då får han ju kliva ner där, känslan.
Just i England så känns det som även klubbarna på nedre halvan har ju resurser.
Jo, absolut.
Att lösa en motsvarande lön.
Men i Ryssland så finns det andra resurser. Han är i topplag i Ryssland och han är en uppskattad ordinarie spelare. Alltså, om han erbjuder ett nytt kontrakt där, är jag övertygad om att de erbjuder mer än vad Crystal Palace lägger på bordet, om vi säger så.
Ja, och då får han nog gå upp ett par hack i Premier League. Och då är frågan vilken klubb han skulle gå till då.
Ja, då får han svårt, och samtidigt så vet han ju också, jag tror att hans sportsliga ambitioner kommer ju inte bli högre nu med åren, utan det handlar ju också rent krasst om att samla ihop lite pengar så att de får liksom kunna göra vad de vill resten av sina liv. Och då
är nu 29.
Ja, han är 85,
eller 86 eller 87 var han. Han var med U21 2009. Precis. Så han måste vara, jag tror han är 86 eller 87. Det är han och Berg och Bias och de är väl någonstans där.
Ja, men det är sista stora kontraktet. Ja. Är det ju nu.
Man skulle älska att se honom i Premier League, stångas på mitten och tacklas och nickas och dona liksom. Men jag tror han skulle fixa det också, för han är den typen av spelare. Och han skulle bli omtyckt för att han alltid ger allt liksom.
Ja, det känns som han anpassar sig efter liksom vilka han möter. Han blir lagom bra överallt.
Mm. Mm. Newcastle kanske skulle plocka honom på mitten.
Ja. Ja. Eller callback där.
Ja, men ni, precis, ni har ju callback nu för tiden.
Men teater måste ju försvinna någonstans.
CSK kommer försvinna för allt.
Ja, lite för bra.
Hörde ni, det var allt vi hann den här måndag eftermiddagen. Vi hörs snart igen. Missa för guds skull inte Premier League-podden som är tillbaks på torsdag. Och sen så hörs vi med Sillepodden nästa måndag igen.
Ja, nu jävlar.
Det skriver vi under på, va?
Ja, nu kör vi.
Och så börjar vi väl peppa inför måndagen den andra.
Ja.
Vad händer då?
Ja, vad händer då? Då kör vi ju som vanligt Silly Season Deadline Day. Direkt från Sillybladets studio nere i källaren här.
Ja. Det kan bli en riktig bomb. Det ska bli coolt.
Ja, men det, man får ändå lite känslan att det finns klubbar med desperationer. Det finns ju stora lag med resurser som håller på att missa Champions League.
Mm.
Där, det är de man njuter av på deadline day i januari. Det är de man suktar efter. Och det finns ju, och det finns i England, och det där pengarna finns. Det finns fan alla möjligheter för att det ska starta ett par helikopter, att Peter ska åka runt i sin BMW och leta nya kontrakt.
Och sen här Redknapps intervju i bilen är ju alltid. Han är ju en wheeler and dealer, så han kommer göra ett par affärer i sista sekund. Sen Milan gör ju alltid ett par konstiga låneaffärer som han inte riktigt förstår sig på i sista sekund också.
Och vem åker in i en mörk bil med svarta rutet i Arsenals träningsanläggning sista dagen det här året?
Ja, det är en bra fråga.
Ja,
det är en bra fråga.
Det blir spännande.
Hörde ni, tills vi hörs nästa gång, ha det fint.
I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.